välkommen med inledningsorden för idag. Människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Det är från Lukas 19, berättelsen om Sackeus. Idag är det en annan person eller två andra personer som är i föremål för den här gudstjänstens ämne. Den förlorade sonen är egentligen de två bröderna, där båda på sätt och vis var förlorade. Vi inleder vår gudstjänst i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och sjunger sommarsalmen 537. 537. 5, 5, 5, 7. Ja mä voin sanoa myös teille tervetuloa suomeksi. Meillä on liturgia ja saarna myös käännetty. Kiitos siitä Jukalle. Voimme aloittaa siis Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Kära vänner, bröder och systrar i Kristus Jesus. Vi firar den tredje söndagen efter trefaldighet idag och har temat Guds förekommande nåd. Evangelietexterna från Lukas evangeliet berättar om hur Gud söker det förlorade tills han hittar det. Det som han söker i Lukas evangeliets 15 kapitel därifrån alla tre årgångarnas texter. Ja, det är två årgångar som är hämtade därifrån. Det är liknelsen om det bortsprungna fåret, om det borttappade myntet och om den förlorade sonen. Objekten i texterna är tullindrivare, syndare, bortsprungna får, borttappade silvermynt. Allting som har tappats bort, men som Gud söker upp, föremål för Guds uppsökande nåd. Han sände Jesus till oss för att uppsöka och frälsa det förlorade. Gud som är allsmäktig och allvetande känner våra hjärtan och vårt liv. Låt oss bekänna våra synder inför honom och be om förlåtelse i vår Herre Jesu Kristi namn. Jag, fattig, syndig människa, som är född av ett syndigt släkte, har liksom mina fäder syndat på många sätt. Jag har inte älskat dig, min Gud, över allting, inte min nästa så som mig själv. Jag har med tankar, ord och gärningar brutit mot din heliga vilja och vet mig därför vara värd evig fördömelse. Om du skulle döma mig som din stränga rättvisa kräver och mina synder har förtjänat. Dock har du, käre himmelske fader, lovat din nåd åt alla dem som vill omvända sig och i tro fly till din ofattbara barmhärtighet och till frälsaren Jesus Kristus. Jag förtröstar på detta löfte och ber, var mig nådig och förlåt mig alla mina synder, ditt heliga namn till pris och ära. Kära vän, på vår Herres och Frälsares, Jesu Kristi uppdrag, tillser jag dig som inför Gud har bekänt din synd, att alla dina synder är dig förlåtna. Och denna dina synders förlåtelse förkunnar jag dig i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vers 4. 254, vers 4. Herren var med där. Låt oss be. Herre Gud, som inte upphör att söka de förvillade och inte tröttnar att leda dem som har vunnits av din kärlek, skänk oss en rätt tro på dig så att vi alltid fruktar och älskar ditt heliga namn. Genom din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Den första läsningen idag är från Jesajas profetbok, kapitel 51, de tre första verserna som lyder i Jesu namn. Hör på mig, ni som strävar efter rättfärdighet, ni som söker Herren. Se på klippan ni är uthuggna ur och på gruvan ni grävts fram ur. Se på er fader Abraham och på Sara som födde er. För jag kallade honom när han ännu var ensam, och jag välsignade och förökade honom. Ja, Herren tröstar Sion, han ser med medlidande på alla dess ruiner. Han gör dess öken lik Eden, dess ödemark lik Herrens lustgård. Fröjd och glädje ska höras därinne. Tacksägelse och låsångs ljud. Amen. Den andra läsningen, episteltexten, är från Romarbrevets fjärde kapitel, de åtta första verserna. Vad ska vi då säga att Abraham fann, vår förfader efter köttet? Om Abraham förklarades rättfärdig genom gärningar, då har han något att berömma sig av, men inte inför Gud. För vad säger skriften? Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet. Den som har gärningar får sin lön inte av nåd utan som förtjänst. Men den som utan gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, han får sin tro tillräknad som rättfärdighet. Därför uttalar också David sin saligprisning över den människa som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar. Saliga är de som fått sina brott förlåtna, sina synder övertäckta. Salig är den som Herren inte tillräknar synd. Så lyder Herrens ord. Amen. Och så sjunger vi 258 från psalmboken. 258. Lyssna till dagens heliga evangelium enligt den andra årgången. Från Lukas evangeliets 15 kapitel, verserna 11-32, som lyder i Jesu namn. Vidare sa Jesus: En man hade två söner. Den yngre av dem sa till sin far: Far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då delade han sin egendom mellan dem. Några dagar senare packade den yngre sonen ihop allt sitt och reste långt bort till ett främmande land. Där levde han hämningslöst och slösade bort sin förmögenhet. När han hade gjort slut på allt drabbades det landet av en svår svält och han började lida nöd. Då gick han bort och tog tjänst hos en av landets medborgare som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sa: Hur många arbetare hos min far har inte mat i överflöd, och här svälter jag ihjäl. Jag vill stå upp och gå hem till min far och säga till honom: Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina arbetare. Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade fram, omfamnade honom och kysste honom. Sonen sa till honom: Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare: Skynda er, ta fram den finaste dräkten och klä honom och sätt en ring på hans finger och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den. Nu ska vi äta och fira. För min son var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Och festen började. Men hans äldre son var ute på fälten. När han nu kom och närmade sig gården fick han höra musik och dans. Han kallade då till sig en av tjänarna och frågade vad detta kunde betyda. Tjänaren svarade: Din bror har kommit hem och din far har slaktat gödkalven eftersom han fått honom välbehållen tillbaka. Då blev han arg och ville inte gå in. Hans far kom ut och försökte övertala honom, men han svarade sin far: Här har jag slavat för dig alla dessa år och aldrig gått emot dina ord. Och mig har du aldrig gett ens en killing så att jag kunde fira med mina vänner. Men när han där kommer hem, din son som har festat upp din förmögenhet tillsammans med horor, då har du slaktat gödkalven för honom. Fadern sa till honom: Mitt barn, du är alltid hos mig. Allt mitt är ditt. Men nu måste vi fira och glädja oss, för din bror var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Så lyder det heliga evangeliet. Gud, tack för ditt heliga ord. Vi sjunger 175 från psalmboken före predikan. 175.
Thank you.
Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Ja, kära Herre Jesus, kom och förklara ditt ord för oss. Låt oss med din heliga andes ledning och hjälp förstå vad det här betyder i vår livssituation. Amen. Liknelsen som vi hörde här som evangelietext och som jag också ska använda som predikotext, den har vanligen rubriken den förlorade sonen. Men det kunde lika gärna heta den återvunna eller återfunna sonen eller de två bröderna. Det här är väl säkert en av de mest kända liknelserna, och säkert har vi alla hört den här många gånger. Och det är väl också en av de liknelserna som vi bäst kommer ihåg. För det är en så stark beskrivning av en helt ofattbar kärlek som den här fadern i liknelsen visar mot den son som har slösat bort en stor del av faderns tillgångar som han har slitit och fått ihop. Guds förekommande nåd är verkligen en träffande beskrivning. Strax före den här liknelsen berättar Jesus två andra korta liknelser. Den ena om det bortsprungna fåret som herden går och söker i öknen och lämnar 99 kvar för att hitta detta ena får som har sprungit bort. Och sen när han har hittat det så för han det tillbaka med glädje. Och Jesus säger, det blir mera glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 som inte behöver någon omvändelse. Och så är det den borttappade pengen, silverpenningen som en fattig kvinna har slarvat bort i sitt hus och som hon vänder upp och ner på hela huset för att hitta. Och så hittar hon det och ställer till fest. Men nu har vi då alltså de två sönerna. Den ene var förlorad. Han var borta i åratal. Ingen hörde någonting. Det fanns inte internet och moderna kommunikationer så att man kunde hålla kontakt med honom på den där tiden. Man hörde ingenting. Han var förlorad. Fadern sa där också. Han var död. Han har ställt det så illa för sig att han var som död. Men han fick liv igen. Men så fanns det en annan son också som hade allt gott, som var där tillsammans med fadern och som fick åtnjuta hela den förmögenhet som fadern hade. Det var ett förmöget hus, där fanns tjänare och där fanns slavar. Alltså det var anställda tydligen där i det där huset. Men den här andra sonen, han blev hatisk. Han avskydde sin bror som hade gjort så mycket illa. Och han kunde inte förbarma sig över honom så som fadern gjorde. Kanske han omvände sig, vi vet inte. Kanske gick han in till festen. Jesus säger ingenting om det. Vi ska komma tillbaka till det här och fundera på det lite så småningom. Men vi kan åtminstone säga det nu. Att den här texten, liksom de två andra liknelserna, de riktar sig tydligt till fariseerna. För det var fariseerna som sa, han går in till publikaner, till tullindrivare och äter med dem. Och med syndare, sådana som är alltså uppenbara syndare, dem går han till. Vad är det där för en? Då berättar Jesus de liknelserna. De riktar sig mot fariseernas högmod. Nåja, vi ska sätta som tema för predikan idag, den återfunne och den förlorade sonen. Och vi börjar med den som jag tycker är mera förlorad, den hemmavarande sonen, som inte satte värde på det. Han hade sett hur brodern egentligen emot tidens sed hade bett att få ut sin del av arvet. Han var den yngre sonen, han som gick. Den äldre sonen var hemma. Och nu stadgade lagen att den äldsta sonen fick 2/3 av arvet. Och den yngre sonen fick 1/3. Men nu hade han hört då hur brodern hade slösat bort allting. Han ville inte längre veta av honom. Så vårdslös får man ju inte vara. Ingen hederlig människa beter sig så som den här yngre sonen. Han var inte ens värd att kallas bror. Men det var annat med honom själv. Han hade skött sig. Han var ordentlig. Han hade gjort allt vad som förutsattes av honom. Han förtjänade verkligen beröm och anseende. Och så kommer den där odågan till brodern hem. Och så ställer pappan till fest för honom. Det är helt ofattbart. Och så finns det en kalv där, en gödkalv, som har sparats och göds upp för de allra finaste festtillfällena. Och det har inte den här äldre sonen varit med om ännu, att han ska ha fått bli föremål för en sådan fest. Men så slaktar man den här kalven för den här yngre odågan. Helt orimligt. Fadern försöker tala vänligt med honom och få honom att inse hur stort det är att hans bror har kommit tillbaka. Men brodern ser bara orättvisa i allting. Han blir utanför och han surar istället för att gå in och omfamna sin bror och hälsa honom välkommen. Hur skulle vi ha gjort i den situationen? Vad tror ni? Det är väl ganska lätt att föreställa sig att det var naturligt för den äldre brodern att vara så där lite avig. Och inte bara lite utan väldigt avig mot honom, den yngre. Det var inte alls oväntat. Som man bäddar får man ligga. Brukar vi inte säga så? Då kommer frågan, varför tar sig fadern an den återvändande sonen? Vi ska se på det, den här faderns sinnelag. Det finns några element i berättelsen som visar att den här fadern handlar verkligen ovanligt. Egentligen motsatt mot vad vi människor förväntar oss, och människor på den tiden. Först då att han är villig att dela sin förmögenhet medan han ännu levde och fungerar som husbonde i sitt hus. Det kan inte ha varit helt uteslutet eller ovanligt på den tiden eftersom han gick med på det att göra det. Och att den yngre sonen också frågade, kan du göra så här? Men det var inte normalt. Fadern måste omvandla en del av sin fasta egendom till pengar så att han kunde skicka med den här sonen. Och det måste ju ha varit svårt för fadern att se sin son dra iväg. En kappsäck full med pengar. Mot främmande land. Han kände nog sin sons sinnelag och visste att det här blir inte bra. Men han fick inga meddelanden om hur sonen hade det. Säkert var det stor oro i hans hjärta under alla dessa år. Vi ska lite följa med på sonens äventyr, för Jesus lägger ju vikt vid det att beskriva verkligen i detalj hur det går för honom där i det främmande landet. Han beskriver mycket tydligt hur den yngre sonen förstör sitt liv. Han lever hämningslöst. Han lever med kvinnor som utnyttjar honom. Den stora förmögenhet han ägde rann så småningom ut i sanden. Och det gick som det heter i ordspråket. Så länge min tunna rann kände mig kvinna och man. Men när min tunna slutat att rinna så kände mig varken man eller kvinna. Vännerna far nog när man inte längre har att ge dem och underhålla dem med. Han är utblottad efter en tid när de här vännerna har fått njuta av hans förmögenhet. Han har ju själv förorsakat den skada som han drabbades av. Dessutom drabbas han av ännu en motgång som han inte själv rår för. Och det är hungersnöd i det här landet där han var. Det blir en svår svält. Och nu måste han söka jobb för att överleva. Han har inga pengar kvar att leva på. Och han får ett jobb. Han får ett jobb att vakta svin. Och det här är för en jude oerhört motbjudande. Svinen var ju orena djur. Ingen riktig jude skulle ta en sådan inställning. Och i den här hårda tiden så var det viktigare för arbetsledaren att se till att svinen åt så att det blev något att slakta och äta än att ge åt den här tjänaren, den här yngre brodern som nu är fattig. Så ingen gav honom något. Han skulle vilja äta av de där fröskidorna från träden som det här Som man gav åt svinen. Det var den simplaste maten. Han fick ingen. Under den tiden när hans tunna rann hade han ingen tanke på sitt hem. Han levde gott där i främmande land. Det var först när Gud sände olycka över honom som han kom till besinning. Gud ville rädda honom. Och han använde sig av en hård yttre prövning för att få honom till besinning. Och nu kom det över honom det som han hade upplevt i sitt föräldrahem. Han drabbades av svår ånger. Han kom att tänka på hur svårt han hade syndat. Inte bara mot fadern utan också mot himlen. Det är en omskrivning av han har syndat mot Guds bud. Han hade skämt ut sin far på det grövsta. Men ännu värre var det att han hade överträtt Guds bud. Och inte bara ett av dem utan flera. Han drabbades av insikten att han var förlorad i denna hemska situationen. Nu går hans tankar tillbaka till sitt föräldrahem och till sin fars sinnelag. Hur skulle han annars ha vågat tänka tanken att vända tillbaka och möta sin far om han inte skulle ha vetat att hans far hade ett mycket gott hjärta och att han älskade honom? Han måste ta chansen. Han tar risken att bli förnedrad inför sin familj och inför allt tjänstefolket och tänker att han åtminstone kan söka plats som en av arbetarna. Då skulle han få mat. Det är många som likt denna förlorade son har fått lära sig Guds heliga ord av sina älskande föräldrar. Och som bär det här ordet med sig också såna dagar när det gått dåligt. Guds ord återvänder inte fåfängt. Det lönar sig att så ut det. Även om det verkar som om det skulle sås på den hårda stenjorden. Har vi fått lära oss vem Gud är och hur han är god mot oss, trots att vi syndat och förstört vår relation till honom och till medmänniskorna, då vågar vi komma till honom i bön och för omförbarmande. Men sonen vågar inte tänka på att han ska få förlåtelse. Han har ju missbrukat faderns kärlek så svårt. Han resonerar som vi gör av naturen, vi ska arbeta för att få mat. Lön efter förtjänst. Men när vi kommer till vår himmelske far gäller helt andra principer. Nu ska vi återvända till den här faderns sinnelag. Han ser sin son komma i trasor. Redan då han är långt borta. Och nu gör han något som verkligen är mot den tidens etikett. Han springer. Det var inte värdigt en äldre man. En värdig bonde. Nej. Han var inte ut på någon maratonträning. Det var opassande för en sån att springa. Men nu springer han. Han kramar om honom. Det är ett uttryck för hans kärlek. Och så kysser han honom. Det är ett uttryck för hans förlåtelse. Det visar att han redan har förlåtit honom. Innan sonen alls har hunnit öppna munnen. Här ser vi grunden till att Jesus tar emot syndare och äter med dem. Det som fariseerna förfasar sig över. Det är Jesu kärlek till människorna som ju alla har gått vilse som får. Han kommer till människor som har gått bort från sin himmelske far och slösat bort hans kärleksfulla gåvor i synd och last. Han älskar dem och vill ta emot dem precis som fadern i liknelsen springer emot sonen och kramar om honom. Han vill inte dröja. Det är bråttom. Han springer emot också oss istället för att vänta på att vi ska skynda till honom. Liknelsen berättar inte varför fadern har förlåtit sin son redan när han ser honom långt borta. Men då Jesus berättar den här liknelsen så är han på väg mot Jerusalem där han snart ska lida och dö för att sona människornas synd. Flera gånger har Jesus berättat för sina lärjungar att han ska lida och dö för att återupprätta relationen mellan de syndiga människorna och Gud. Och vi har fått starka vittnesbörd om det i apostlarnas undervisning. Jesus ska själv bli offret som tar bort synden för evigt för att tullindrivare och horor ska ha en öppen väg och en kallelse till Guds bröllopsmåltid. Och det gäller oss alla som har begått större eller mindre synder. Jag själva verket är syndare i vår natur. Och därmed borde väcka Guds avsky. Istället för att Gud visar bort oss, springer han emot oss och visar oss hur han i Jesus redan har förlåtit oss alla våra synder. Nu ger Gud bevis på sin förbarmande kärlek och sin förlåtelse rent konkret genom den här liknelsen, fadern i liknelsen. Han ger order till sina tjänare att klä sonen i den finaste dräkten. Det finns bara en sån dräkt som duger. Det är Jesu rättfärdighet. Så ska han få en ring på sitt finger. Ringen är ett bevis på att sonen äger alla rättigheter i föräldrahemmet. Han har återvänt för att bli slav. Nu får han åter rätten att vara barn i huset. Vi använder också ringar i vissa situationer, till exempel vid vigsel. När en man och en kvinna gifter sig med varandra, så då överlämnas, träder mannen en ring på kvinnans, brudens finger. Eller kanske båda får ringar. Och det är ett bevis, offentligt bevis, för att man och hustru har alla rättigheter som äkta makar har. Äktenskapet är en bild av relationen mellan Jesus och hans församling. Vi har rätt att vara Guds barn. Det har vi fått en ring på. Den ringen är speciellt vårt dop. Sonen får också skor på fötterna. En sådan förmån har inte slaven. Slaven skulle springa omkring barfota. Men sonen i huset har skor. Paulus beskriver i Efesierbrevet 6 vad skorna egentligen är till för. När vi utkämpar kampen mot de onda makterna i världen, så behöver vi ha skor på fötterna som beredvillighet att gå in i striden. Inte gömma oss och fly, utan gå och kämpa. Det här ger oss rättighet, men det är också ett ansvar. Vi har rätt att vara Guds barn, men gå ut och berätta det. Gå ut och berätta vem du tillhör, vems barn du är. Slutligen ska också gödkalven slaktas och göra sig ordning till den stora måltiden. Nu skulle man äta och fira. För den son som betraktades som död för sin familj hade nu kommit tillbaka. Han hade fötts till nytt liv. I den föregående liknelsen säger Jesus att det blir glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig. Den här sonen hade verkligen vänt helt om. Riktigt bokstavligt 180 grader. I den processen saknar han fullständigt egna förtjänster. Han hade gjort allt galet. Allt som han hade gjort var fördömligt. Han hade förstört sitt liv. Men han kom ihåg sin fars kärlek, och det var den som vände honom. Så är det också med var och en som har farit vilse i världen. Kom hem. Din fars hjärta längtar efter att ta dig i famn. För allt som du har brutit har Gud återställt genom Jesus Kristus. O, hör och lev, se allt är gjort. Ja, allt som göras bör. Din Jesus gjorde allt, hur stort. Du sorgsna själ, blott hör. Den förlorade sonen blev återfunnen. Men hur gick det då för den andre, som vi redan sett var verkligen förlorad? Han handlar precis som fariseerna. Han ser med hatiska ögon på dem som Jesus tar emot och som får glädjas över hans förlåtelse. För han är ju själv så bra. Han har skött sig perfekt. Han är som de 99 fåren som inte har gått vilse. De behöver ingen omvändelse. För det är redan så bra. I liknelsen om det förlorade fåret talar Jesus om de 99 rättfärdiga. De är fullt tillräckligt dugliga för att passa in i sin fars hus. För de har inte brutit mot Guds lag. Så tycker de själva. Så tyckte fariseerna. De är egentligen inte rättfärdiga, utan egen rättfärdiga. Det betyder att de i sina egna ögon är rättfärdiga. De har egna meriter. Men Jesus ser annorlunda på dem. Och på den yttersta dagen ska han avslöja dem. Han ska visa för dem att de inte alls har tjänat honom. Trots att de aldrig skulle ha missat ett tillfälle att göra gott, så som de själva ansåg var att göra gott. Nu försöker fadern förklara också för den äldre sonen vad han äger i huset. Mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Tänk så stort det. Tänk vilken glädje att få vara hos Gud och äga det som Gud har. Och ändå trotsar den här äldre sonen, precis som fariseerna som inte ser vilken lycka de äger när de är kallade av Gud, att tillhöra hans familj. Jesus måste gråta över Jerusalem, då de inte tog vara på den tid när han sökte dem. Johannes säger i sitt evangelium i första kapitlet, han kom till sitt eget men hans egna tog inte emot honom. Tänk vilken smärta. Nu berättar inte liknelsen något om hur det slutade för den trotsige, egenrättfärdige sonen. Åt fariseerna gav Jesus ännu en nådatid. Han talade ännu med dem. Han sände apostlarna som predikade för dem flera gånger på tempelplatsen, men de stötte bort dem. Tog fast dem, satte dem i fängelse. Han sände ut sina tjänare, som han säger i liknelsen om kallelsen till bröllopet, för att kalla alla vem de än träffar på till bröllopet. De flesta av fariseerna vägrade lyssna. De som hörsammade predikan var oftast de svaga, de föraktade och utstötta. Det finns undantag, det berättas om två av de här ledarna. Nikodemus, som kom till Jesus om natten, och Josef från Arimatea, som tog hand om Jesu kropp när han hade dött på korset. Vi vet inte hur det var, gick med dem sen. Men de allra flesta i den första församlingen var fattiga och krymplingar, blinda och halta, i andlig mening åtminstone. Även om enstaka rika och förnäma också kom med i församlingen och blev räknade som bröder. Vi har ju ett exempel på det också, Filemon i Kolosse, som Paulus skriver ett brev åt angående den förrymde slaven Onesimus. Han var också en rik man som var broder i tron. Jesu kallelse gäller ännu idag. Han predikar för oss genom Bibeln som hans helige ande har gett oss för att påminna oss om att allt vad Jesus har sagt är till för att vi ska återvända hem, för att vi ska komma lyckligt till faders hemmet. Lika som fadern längtade efter att den förlorade sonen skulle komma hem och att den andra förlorade sonen skulle ändra sitt sinnelag, så längtar han efter att du som har varit borta i världen ska komma hem. Och att du som ser med avund på att Gud tar emot syndare ska ändra ditt sinne och glädjas med honom över att en enda syndare gör bättring. Vi ska strax sjunga en sång och jag ska citera som avslutning en av verserna. Se, öppen står Guds faders famn, ännu alltjämt för dig. En kallar han dig ömt vid namn och bjuder dig till sig. En ljuder högt hans maningsord. Säg, varför dröjer du? Se, vid hans rika bröllopsbord är rum för dig ännu. Amen. Ja, tack käre himmelske far för din stora nåd mot oss. Tack för att du sände Jesus för att vända oss tillbaka till dig. Hjälp oss att vi hittar dig och din kärlek medan det är tid. I Jesu namn. Amen. Vi ska så resa oss och bekänna vår gemensamma apostoliska tro. Jag tror på Gud Fader, den allsmäktige, himmelens och jordens skapare. Och på Jesus Kristus, Guds enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande och född av jungfru Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och blev begraven, nedsteg till helvetet, uppstod på tredje dagen ifrån de döda, uppfor till himlarna, sitter på Guds, den allsmäktige faderns högra sida, och därifrån ska komma till att döma levande och döda. Och på den helige ande, en helig allmännelig kyrka, det heligas gemenskap, syndarnas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Lite om kommande verksamhet. Nästa söndag, den fjärde söndagen efter trefaldighet, är det gudstjänst i Lepplaks bykyrka 10:00. Då är det David Åkerlund som leder gudstjänsten. Följande söndag har vi ingen gudstjänst på någon dera platsen. Några från församlingen deltar då i LBKs sommarläger på Hjälmagården i Sverige. Och sen om 3 veckor så är det den 21-23 har SLT, vår finska systerkyrka, sommarläger på Kilen i Sideby, Kristinestad. Där medverkar Öyvind Edvardsen med ett par föredrag som hålls på svenska. Och där är också Karin Hockanen med och berättar från Kina. Vi hade annonserat att vi skulle ha en gudstjänst 11:00 då på den söndagen, alltså den 23. Men jag tror att jag föreslår, jag har nog inte hört så mycket synpunkter på det, men om inte annat kommer fram så håller vi den på kvällen, den här gudstjänsten. Flera deltar ju också i Sideby sen på förmiddagen i avslutningsgudstjänsten. Men det här kommer vi också att bekräfta i informationen på webben. Och också nästa söndag i kungörelsen. Sen har vi möjlighet att ge en offergåva idag också för vår församling, vår verksamhet. Och vi ber Gud välsigna gåvan och givaren. Nu sjunger vi från Sions harpan, sångboken som också finns utdelad, nummer 223, den som jag citerar från. Se öppen står Guds faders famn. Från Sions harpan 223. Herren vare med eder. Låt oss be. Herre Gud, himmelske far, du som så har älskat oss, har du sände din son för att lida och dö på korset för våra synders skull, och som så har sökt oss genom hans underbara budskap, genom apostlarnas ord, så att vi inte skulle gå bort ifrån dig, utan komma hem till dig och få leva den eviga saligheten med dig. Hjälp oss att vi tar vara på de skatter som du ger oss, inte föraktar dina gåvor, utan lever så att också våra medmänniskor skulle hitta hem, så att vi också deltar i att söka upp sådana som har gått förlorade och älskar dem som inte är som vi och som vi kanske inte tycker att vi kan räkna som våra bröder och systrar. Ge oss den kärlek som du har haft till oss. Vi ber dig för din kyrka i hela världen. Låt evangeliets budskap ge hopp och tröst till alla som är ängsliga. Var med alla dem som har skadats eller lidit av de våldsdåd som finns i världen, som oroas över krigen i världen. Styrk och trösta dem som plågas och förföljs för Kristi namn. Välsigna alla dem som rest i fjärran länder för att predika ditt ord. Välsigna den församling som har samlats här idag. Tänk på Sankt Johannes evangelisk-lutherska församling, dess medarbetare och styrelse. Vi ber för Suomen luterilainen tunnustuskirkko och för andra kyrkor som tillhör kelkgemenskapen. Välsigna de dagar som nu har hållits i Grimma i Tyskland till minne av 500 år. De 500 åren efter den lutherska reformationen. Och den gudstjänst som man just nu ska inleda som avslutning på dessa dagar. Och välsigna resorna David, Marika, Öyvind och Miriam när de ska resa hem. Och likaså alla andra, Johanne och Virpi och vännerna runt om. Välsigna församlingen i Dunavtsi, dess pastor Ivo Lazarov. Välsigna Ilja Nitsov i hans arbete bland romerna. Och tack för att du har varit med i den operation som han nu har undergått. Och hjälp honom att återvinna sin hälsa. Vi ber för alla strävanden efter gemenskap mellan kyrkor och församlingar som vill vara trogna ditt ord. Särskilt för de lärosamtal som vi deltar i och som åter ska upptas om en dryg månad. Himmelske far, led landets överhet, republikens president, riksdagen och regeringen och dem som har ansvar i EU. Trygga fred och ordning i världen. Välsigna alla som bor i detta land och som arbetar för dess bästa. Stöd dem som är utan arbete och ge kraft åt dem som har för mycket arbete. Skydda oss för olyckor, sjukdomar, krig och ofärd. Skydda oss för frost och ge en tjänlig väderlek. Välsigna våra barn och vår ungdom. Var de gamla styrka. Trösta och stöd alla sjuka, ensamma, lidande och modlösa. Och dem som sörjer sina bortgångna kära. Förbarma dig över de hem där kärlek har ersatts av hat, bitterhet och ofördragsamhet. Ge livsfrukt åt de barnlösa. Ta hand om de barn som saknar ett tryggt hem. Låt din kärlek omskapa våra hjärtan så att vi ser var nöden finns och beredvilligt räcker ut vår hand och dem som behöver vår hjälp. Var med dem som vi nu var och en stilla ber för. Du livets och dödens Herre, hjälp oss när vår dödsstund kommer att i tro lita på att din son Jesus Kristus har gått i döden för oss. Led oss in i din härlighet, där vi får tacka dig från evighet till evighet. Hör oss när vi alla ber den bön som Jesus lärde oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen.
Låt oss tacka Herren.
Herren vare vårt hopp. Halleluja, halleluja.
Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giv er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
Amen.
Slutsalmen är 353, verserna 6 och 7. 353, vers från vers 6.